Tack så mycket för att jag har fått komma hit och få möjligheten att predika. Jag hörde här att anledningen varför jag blev ombedd att komma hit var för någonting jag hade skrivit. Det finns ju alltid en fara med att kalla någon som man bara läst. Man vet ju inte om de kan prata också. Så jag hoppas att det kommer gå vägen. Jag följer kyrkåret och dagens text, när vi kom in i den, så har Jesus lite tidigare botat en sjuk man vid Betesda-dammarna i Jerusalem. Och mannen tar sin bädd och går omkring, och det reagerar de judiska ledarna på, för att det är sabbat och då får man inte bära någonting, även om han blivit just botad. Och de börjar diskutera med mannen och senare med Jesus, och de träffar på Jesus i templet. Och diskussionen som kommer mellan Jesus och de judiska ledarna, så förstår de att Jesus menar att han är Gud. Vad fadern gör är också sonen, och ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem man vill. Och då kommer vi till dagens text, som är från Johannes evangeliet kapitel 5, 22-30. Och har du möjlighet så stå gärna upp under evangelietexten. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ära fadern. Den som inte ära sonen ära inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan övergår från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få evigt liv. Till liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som gjort det goda ska uppstå till livet, och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Varsågod och sitt, ja, absolut. Ja, det är, som jag hörde här innan, mycket nu. För några år sedan var det pandemi, och experterna säger väl att det kanske inte är den sista gången vi ser något sånt. Nu är det klimatnödläge. Demokratin ifrågasätts. Människor är på flykt. Det är krig, svält. Och låt oss inse det, att fred på jorden är ovanligt. Trots att det går att bota sjukdomar, så grasserar de i fattiga länder. Och där finns även svält och auktoritära styren och korruption. Mycket pekar på att vi bryr oss mindre om sånt som är långt bort. Ett exempel är att numera när flyktingar drunknar i Medelhavet, så blir det små tidningsnotiser av det hela. Någonting som har hänt är att de problemen som vi sett i världen, som vi tidigare tyckte var långt bort, de har kommit närmare nu. Och de drabbar oss i vår närhet. Och också det som tidigare uppfattades som långt bort har kommit närmare oss i en mer global värld. För några år sedan, när den islamiska staten drev på människor på flykt, så har de styrande i Sverige svarat EUs mest restriktiva flyktingpolitik. Människor som mött Jesus, kristna konvertiter, utvisas eller lever under hot av utvisning till länder där en omvändelse till Jesus är förenat med livsfara. Ryssland har invaderat Ukraina och hundratusentals människor har dött i den här meningslösa aggressionen. Och som reaktion så finns det en kostsam militär upprustning i länder, bland annat Sverige. Det är oerhörda resurser som går till det här. Om vi går ut i världen så fortsätter slakten började Israel, fortsatte i Gaza. Och där finns det nu ett skört vapenstillestånd. I Sudan så är det ett blodigt krig som pågår. Och runt om i världen så är demokratin på tillbakagång. De stora forskningsinstituten Videm och Freedom House, de undersöker demokratin i olika länder globalt och de ser att det är på global tillbakagång. Det är inte heller någonting som bara sker långt borta, utan i etablerade demokratier som Sverige så ifrågasätter politiska ledare demokratiska fri- och rättigheter i ett allt mer polariserat samhällsklimat. Klimatnödläget är en typisk global kris som behöver internationella beslut. Men resolutionerna från klimatkonferenserna är knappast någon lösning. Världens lungor, Amazonas, skövlas i allt brutalare takt. Forskare varnat att vi närmar oss en brytningspunkt, en tipping point, där klimatförändringar inte längre går att stoppa. Tittar vi på Sverige så är det många människor här som uppfattar livet som meningslöst och hopplöst. Och många jobbar med de här sakerna alldeles ensamma. Och det är faktiskt mest vanligt bland män. Folkhälsoinstitutet, de tittade på att de har noterat att 10:e ung man inte har någon nära vän. Och en fjärdedel av dem har inte någon att anförtro sig åt eller diskutera sina innersta känslor. Enligt data från Surveyinstitutet så menar nästan var fjärde man under 40 år att livet är meningslöst. Och bland barn och unga växer psykisk ohälsa. Allt fler frågar sig, finns det något hopp? När mänskligheten låter det hopplösa hända så finns det en som säger att det finns hopp. Med sitt liv så visar Jesus att Gud agerar i vår värld. Gud älskar världen så mycket att han gav den sin enda son så att de som tror på honom inte ska gå under. Det finns hopp om en ny himmel och en ny jord. Ett himmelrike, ett Guds rike. När världens riktigt stora problem hopar sig så säger Jesus att vi ska lyfta våra huvuden för vår befrielse är nära. Tyvärr är det många i min generation och yngre generationer som växt upp utan att få veta vad en sån befrielse innebär. Ofta har vi fått höra att om det där så kan vi ingenting veta egentligen. Andra som har varit med i frikyrklig församling lite längre tid och nu klivit in bland de äldre skara, de har då kanske fått en ganska bestämd undervisning om vad en ny himmel och en ny jord innebär. En undervisning som ofta var ett tvivelaktigt värde. Resande predikanter kanske kom med en pappersrulle och rullade ut och visade sig den sista tiden, vad som det skulle innebära och vad jordens undergång skulle vara. Där fanns ofta antaganden som inte hade någon stöd i Bibeln. Och de här berättelserna, när de kritiserades och tystades, så tystnade de också med rätta. Men i den här tystnaden så ekar det fortfarande, för att det finns ett tomrum. För de här har sällan ersatts med någonting annat, något hållbart, något gudsnära. Och i den här tystnaden så ställer människor fortfarande frågor och söker efter ett hopp. Och allt fler undrar, vad gör Gud? Vad har en framväxande kyrka att säga om hoppet? Vad säger Jesus? Vad är det att läsa? Vad står det att läsa i Bibeln? Hur hänger saker och ting ihop? Kommer vi till himlen när vi dör? Och hur hänger det ihop med att Jesus ska komma tillbaka? Här har alla kristna, alla kyrkor, någonting att berätta. Jesus har gett oss ett stort och evigt hopp. Tom Wright, han har skrivit boken Ännu bättre, hoppet om himlen med nya ögon. Och förutom för att han varit professor på Oxford University, så var Tom Wright också biskop i anglikanska kyrkan innan han blev pensionär. Och om du har ett evigt hopp, så ger bokens titel en hint om vad det här handlar om. Det är ännu bättre. Wright, han menar ju att man inte kan veta allt om vad det eviga hoppet innehåller. Men genom att läsa Bibeln så kan man veta en hel del. Bland annat utifrån vad Jesus säger till rövaren när de båda hänger på varsitt kors på Golgata. Redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Eller redan idag ska du vara med mig i paradiset. Tror Wright att Jesus kan ta med oss till paradiset eller himlen när vi dör? Det här är fantastiskt. Att mitt under sin avrättning, i total förnedring, efter att ha levt livet som rövare, fylls med ett hopp om att inte gå under utan ha evigt liv. Det är fantastiskt. Jesus visar att det aldrig är för sent. Här och nu kan du få ett evigt hopp. Guds hopp börjar här. Guds hopp börjar nu. Vårt hopp är stort och vårt hopp är evigt. Jesus visar också att döden inte är slutet, utan han besegrar döden i kropp och uppstår i kropp, själ och ande. Jesus gör en poäng att han uppstår kroppsligen genom att äta mat till exempel. När Jesus uppstår från de döda så visar han också oss att det eviga hoppet gäller. Jesus har lovat att gripa in i den här världen, och Jesus har lovat att komma tillbaka till oss. När Jesus kommer tillbaka, läste vi nyss, så uppstår människor, och de uppstår till kropp, själ och ande. Men vi kommer då att vara som Gud avsågs att vi skulle vara när han skapade oss. Och lika lite som Gud är något abstrakt utan något personligt i Jesus, så är det inte någon abstrakt andevärld som finns på andra sidan döden. En högst materiell värld där vi uppstått både till kropp, själ och ande. Och det betyder då att uppståndelsen också är en del av den här världen. Den värld Gud älskar så mycket så han gav den sin enda son. Det är inte allt som Wright finner när han läser i Bibeln. Där säger han ju att Jesus ska komma till oss. Människor som vilar till paradiset uppstår till kropp och själ och ande. Samt att himmel och jord ska förvandlas till något nytt, gemensamt och alltigenom kärleksfullt. Jesus kommer tillbaka till oss. Och Wright betonar då att det inte är så att vi människor rycks upp till någonting avlägset, utan att det är Jesus som kommer till oss. Wright har på olika sätt betonat betydelsen av det här, att det är Jesus som kommer till oss. En är då att det kristna hoppet är att Gud ingriper i den här världen. Jesus kommer till oss och himmel och jord ska bli ett. Jorden är Herrens. Hur det förändrade livet, det eviga livet, är när himmel och jord ska bli ett. Jag kan inte riktigt förstå det. Jag kan inte tänka mig det riktigt. Det är en sån oerhörd förvandling. Men Gud har låtit oss ana att det är en värld i fred, frihet och harmoni. En värld fylld av Guds kärlek och en värld som Gud tänkt sig från första stund. Det här idén om Guds rike, den här berättelsen om Guds rike och det vi kan förvänta oss ska bli verklighet om Guds rike, det har inspirerat många. Bland annat den amerikanske baptistpastorn och medborgarrättsledaren Martin Luther King. Han arbetar för de svartas rättigheter mot rasism i USA. Och ett berömt tal i Washington 1963 så räknar han upp alla orättvisor som svarta USA drabbas av. Och han sa att även inför de här orättvisorna och de problemen så ser han att han har en dröm. I have a dream. Känner igen det talet. Och han slutade talet med att frihetens klockor skulle ringa och att Guds barn kommer att kunna förena sina händer och sjunga med i salmen. Äntligen fria, äntligen fria. Stora, allsmäktig Gud, vi är äntligen fria. Och även om man inte säger det rakt ut så är det uppenbart att Martin Luther King i sitt arbete i medborgarrättsrörelsen, han var inspirerad av visionen av Guds rike. Och att arbetet för Guds rike börja här och nu. Och visst har han rätt. Det är kristnas uppgift att arbeta för den här världens bästa. Denna uppgift tar aldrig slut. Utan vi ska inspireras, precis som Martin Luther King, av Guds rike. Den som längtar efter en ny himmel och en ny jord ber Gud att hans vilja ska ske på jorden, precis som det redan sker i himlen. Det kristna uppdraget är att arbeta mot ondska och för människor, och den uppgiften tar aldrig slut. Istället ser Jesus att Guds rike, det spirar redan här bland oss och växer. Oavsett vilka brytpunkter, tipping points, som vi passerar, så vill Gud att vi lever våra liv efter hans kärleksbud. Både för vår egen del, andra människor och för den värld Gud älskar så mycket så han offrar sig själv. Himmel och jord ska bli ett. Det här uppdraget börjar nu. Det här uppdraget, det börjas med att du kallas till Jesus. Det finns en som är sann Gud och sann människa som spikas upp på ett kors för att Gud är kärleken. Det är mötet med honom som vi sänds ut för att förändra den här världen. Med försoningen genom den korsfäste och uppståndne guden har vi människor ett evigt hopp. Och mötet med Jesus gör det möjligt att i våra liv följa honom. För den värld som Gud älskar. Och att följa honom i mötet med människor genom att älska vår nästa. Ett möte med Jesus förändrar allt. Det händer något med den som möter Jesus. Ett möte med Jesus visar hans offer på korset, att Gud är kärlek, att han älskar varje människa. Hela världen förändras. Det finns förlåtelse för synder. Det finns hopp och evigt liv. Det finns hopp över en ny himmel och ny jord. Och det kristna hoppet är att Gud inte har övergivit oss. Och att det är aldrig för sent att följa Jesus. Att följa Jesus är en praktisk uppgift som innebär att vi genom vårt sätt att leva svarar på frågan: vad skulle Jesus göra? Svaret på den frågan förändrar våra liv radikalt. Lika mycket som svaret angår varje människas liv, lika mycket handlar det om den värld som Gud älskar så mycket att han blir människa i Jesus, visar sin kärlek på korset och lovade komma tillbaka för att fullfölja det som pågått ända sedan Jesus uppståndelse. En ny himmel och en ny jord. Ett liv i Jesus efterföljd är att följa Jesus och leva sitt livet utifrån hans kärleksbud. Frågan, vad skulle Jesus göra, rör inte bara vårt eget liv utan den här världen vi lever i. Den som ber om att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen ber också om Guds hjälp för en ofantligt stor uppgift. Och där har vi alla en del. Klimat, fred, rättvisa och frihet. Detta arbete kommer aldrig att vara förgäves. Och det finns ingen anledning att ge upp. För Gud har lovat att han griper in. För om vi ska tro på Jesus så tror jag också att Gud älskar den här världen. Och dit har Jesus kommit och dit har Jesus också lovat att han kommer tillbaka för att göra en ny himmel och en ny jord. Det finns hopp. Och om det är någonting som du ska komma ihåg från den här predikan idag så vill jag att det ska vara tre saker. Här och nu är vårt hopp stort. Vårt hopp är evigt. Och vårt hopp är Jesus Kristus. Låt oss be. Gode Gud, tack för ditt hopp. Tack för att det är evigt. Och hjälp oss att följa dig här och nu. Vi ber dig, gode Gud, ske det vilja. I Jesu namn. Amen.